Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Det är väl kul att tackla.
Ja, jag gillar ju att tacklas verkligen.
Men när man klev ut där så var det skithäftigt såklart. Det var ju overkligt.
Folk har nästan trott att jag bara är nöjd att vara här.
Man behöver kunna spela lite schack också.
Alltså jag är här för att jag vill vinna.
Skriver att bland annat att Johan Hedberg är ett hett namn att ta över Rögle. Yes. Då vill jag påminna lyssnarna om att den första podden vi hade efter att Hedberg fick kicken, då sa jag Johan Hedberg till Rögle. Och sen skrattade jag och Elena. Mm-hmm. Nu kanske jag hade mer rätt än vad jag anade vid ett första läge.
Ja, det låter ju nu lite...
Lite helt osannolikt ändå.
Nej, men från början ändå lite... Mm. Överraskande, men sen ändå, ja. Vad finns det för namn? Det är inte så.
Nej, de ska ju ha in en ny huvudtränare, och det är väl till nästa säsong som det här verkar gälla då helt enkelt. Så att, podden inleds med en liten återanknytning till tidigare poddar. Men nu laddar vi om. Billy Hammer i studion, hemkommen från andra sidan pölen. Hur är det med jetlagen, Billy?
Ja, men den är väl ändå skapligt under kontroll nu efter ett par nätter på hemmaplan, tycker jag. Att man har hunnit ställa om hit igen.
Du kom hem i söndags,
ja, va? Precis.
Ja, hade du liksom bra... Man brukar lite hur det är med flygtider. Så här, kan man få liksom en bra sömn på flygresan som man ändå landar och är i fas? Eller så här, hur när var du liksom hemma?
Ja, jag landade väl i Sverige vid 3, tror jag, på dagen. Och det var väl vid lokaltid i Los Angeles var det väl klockan 4 eller 4:30, tror jag, som jag åkte. Så det var ju på eftermiddagen där som... Men jag sover lite till och från typ hela vägen, känns det som.
Du är en sån som sover när du reser, så att säga.
Ja, jag sover så fort jag försöker blunda typ. Jag har inga större problem med det.
Så att om jag skulle börja liksom svamla på här och du zoomar, kanske jag hör helt plötsligt lite snarkningar.
Ja, om jag skulle gå in för det, så är det inte helt otänkbart.
Det är en gåva.
Ja, det är faktiskt det. Ja, det uppskattar jag varje gång jag är iväg och... Ja, framförallt när man reser så är det ju skönt.
Ja, vi ska gå igenom din lilla Amerikaresa här, eller Kalifornien närmare bestämt, lite senare i podden. Du har ju varit och hälsat på en viss Leo Carlson, men vi ska väl ta det, vi har lite färskast på näthinnan här. Först ett utskick från Örebro Hockey kom gällande den här tvisten mellan spelare och klubb helt enkelt. Mm. Där då 8 spelare stämde Örebro Hockey på grund av de här tvisten med pensionsavsättningar. Och det här var vi inne på förra veckan, så vi ska inte gå in i detalj så på frågan. Men kort sammanfattat så har man varit oense om det här villkoret i kollektivavtalet gällande spelare som har tecknat avtal inför den här säsongen kontra de som har skrivit på till den här säsongen, vilka spelare ska gälla för det här nya gällande löneväxlingen då, så att säga. Spelare har tyckt att det ska gälla alla oavsett kontrakt, medan klubb har tyckt att det ska vara någon nya kontrakten då, helt enkelt. Vilket då har varit en twist egentligen snarare visst för Örebro Hockey, men det är inte spelarna, det var vi inne på förut. Det är inte så att Backström och Bromé och grabbarna har gått upp till Micke Johansson och sagt, nu stämmer vi era jävlar. Utan det har ju varit Unionen då, som har skött det. Och arbetsgivareallianzen för Örebro Hockey.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Men nu kommer man till en punkt där spelare och klubb har kommit överens om att om en lösning här, och det är väl helt enkelt att det ska gälla alla spelare. Något annat kan ju inte jag tolka, men det var ett väldigt, väldigt kortfattat meddelande som var signerat både spelare och klubb. Det var inte mycket, matnyttigt i det som ställdes ut, Bill, eller vad säger du?
Nej, och som du säger, att det är inte riktigt glasklart exakt vad lösningen består i heller, va?
Nej, men med tanke på att man ändå kommer till en lösning innan man har gått till arbetsdomstol, borde väl vara ett tecken på att man har gått spelarna till lags. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Speciellt nu när ett tag där 11-14 klubbar hade kommit överens, så var ju bara Örebro, Timrå och Leksand som skilde sig åt. Och sedan kommer det fram också att efter att Örebros tur är med här, så hade Timrå och Leksand valt den andra vägen då, så att säga. Så att till slut var det bara Örebro kvar. Och någonstans så känner man väl kanske, får man en känsla att klubben har känt att det här blev inte så bra utåt sett. Det här får vi nog göra någonting åt. Framförallt om man ser till vissa delar av den här formuleringen som ju faktiskt lite häpnadsväckande får jag ändå säga. Ska vi läsa upp vad de skrev eller?
Det är så pass kort att det kan vi väl kosta göra. På oss.
Har vi den framme?
Jag har den. Jag kan ta den. Ja, det är en gemensam kommentar då från ledning och spelare som lyder: den senaste tiden skriverier i media tycker vi alla har varit olycklig. Vi har nu suttit ned och kommit fram till en lösning som alla känner sig nöjda med. Nu lägger vi det här bakom oss och fokuserar fullt på att avsluta säsongen på bästa möjliga sätt.
Och det är liksom så här, ja, nu drar vi sträck, nu går vi vidare och vi vill inte ha några frågor om det här heller. Liksom så tolkar jag så här. Och det här är, ja, det är nästan lite så här, alltså så här, de nästan lägger över på oss i media. Sen som så att det här vart ju alldeles för stort. Nu måste vi göra, ja, nästan så att det är medias fel. Tycker det var en annan titel. Och vår kära kollega Lasse Wirström var ju faktiskt ganska rak i sin krönika igår efter matchen. Han kom in lite på det här, där han skriver så här: konklusionen man tycks vilja få läsarna att göra är att det var medias fel att 8 spelare i Örebro Hockey kände sig nödgade att genom facket ta sig mot sin arbetsgivare och arbetsgivaralliansen om tolkning av regler för löneväxling. Hör till saken att Örebro tyckte tvärtom, nästan mot alla andra SHL-klubbar. Så att det är en lite passning Lasse skickar. Och Lasse försökte också få tag i Ulf Rolén, ordförande i Örebro Hockey, igår, utan framgång. Både via sms och ring och allt, men inget svar. Så att vi ska väl fortsätta försöka få tag i och se om vi kan bena ut det här ännu mer. Men just att man är så kortfattad. Och jag fattar, man kan inte lägga ut en hel jävla så här och gå till och bena ut allting, men lite mer hade man försökt på benarna med att få. Det är nästan som att man vill liksom städa här under mattan lite. Ja. Och när man ser det här, hur de har skickat ut det här. Och sen att de också blir så svårtillgängliga direkt inpå. Och att man skickar det kanske också så här kort innan match. Man vet att det kanske är svårt för oss att följa upp. Nu är jag väldigt konspiratorisk.
Ja, och att det snabbt glöms bort för att nu blir det fokus på matchen istället.
Exakt. Så de väl kanske sen varit i matchen som den varit. Ja. Så folk är sura ändå. Ja. men ja, jag tycker det är lite märkligt kommunicerat. Och vilket jag har varit en del av Örebro Hockeys problem under en lång tid här nu, hur man kommunicerar utåt till vissa saker och ting. Visst, jag tyckte det var jättebra med Hedberg, där var man transparenta, man hade 2 videos ute med både Bengtsén och nygamla tränaren Niklas Eriksson, och där man förklarar öppet och sådär, så jag ska ge ros också. Men ofta känns det som att man inte riktigt hänger med, och ja, men att transparensen utåt, den går ifrågasätta, för att folk vill ju veta. Alltså, varför, vad är det som gör att ni kommer överens? Vad händer? Nu är det bara så här, vi är överens, punkt.
Men... Och det här är ju någonstans också enklare på ett sätt, i och med att det är information som man själva har. Liksom, att det här är inte samma som när det gäller spelarövergångar, att det läcker massa information kring på samma sätt kanske heller.
Nej, det här är ju offentliga handlingar som har varit ute, varför de har varit oense. Så att det går ju någonstans att räkna ut.
Ja, exakt. Och då blir det på något sätt enklare. Det känns som att det borde vara enklare att vara lite mer transparent också på något sätt.
Ja, det är ju, vi var inne på det här förra veckan, ställde frågan Jalas. Vi var ju inne på att det här är ju liksom ytterligare en sak som kanske fläckar ner Örebro Hockeys anseende. Har man räddat det nu då, tycker vi? Eller vad tror du? Det här kanske lite sätter jag på pottkanten här, men alltså, jag vet inte.
Vet inte heller, men sen kanske det är vi som tycker att det är lite så här, ja, man skickar passningen mot media så där. Det kanske, folk kanske inte bryr sig om det som det ska skriva på för hockey eller så, eller supportrar, utan det kanske är vi som tycker att det är lite, ja, märkligt så, eller vad man ska säga. Men ja, jag vet inte om det är, det är svårt att säga exakt vad det innebär för framtiden så.
Ja, alltså, sen tror jag, som det känns, verkar ju verkligen inte bara klubbledningen som tycker att det här har blivit för stor grej med det. Men det sa ju Niklas Eriksson på presskonferensen efter matchen mot Leksand när jag ställde frågan. Det berättade de också förra veckans podd, att hur har det här påverkat laget? Och sa, nej, ingenting, typ, för att det här har blivit en stor grej med det. Det är ni som har gjort en stor grej av det. Så att det är inte bara Micke Johansson eller Frolén och de här som liksom, utan det är ju, tror jag också, kanske spelare och ledare känner det, tränare. Och det är klart, som jag sa, det är inte de som har gått upp och stämt, utan det här är ju en fråga där som facket har drivit snarare för spelarnas skull. Men ja, Sen har du det här, det läggs ju på hög med saker som har nu med liksom
det är väl det som
under ett års. Det gör ju att, exempelvis hade det här blåsat upp i Färjestad exempelvis. Jag tror inte att det hade varit närheten. Alltså. Kanske det blivit samma stora grejer som ändå går bra för de sportsligt.
Ja, men de hade inte haft samma anledning att behöva försvara sig. Eller man säger, hamna i det läget att man känner sig nödvändigt att försvara sig på samma sätt kanske.
Ja, vi får se vart det tar vägen. Eller vart det tar vägen, det vet vi. Nu är vi överens, men vi får se om vi kan få lite uppföljande kommentarer. Spelare har ju inte varit så sugna på att prata om det här. Nej. Så att vi får se om det blir klubbledning som kan svara lite på vad som gör att man har kommit här. Men det går ju att fundera lite på att ja, är det kanske styrelse som har framförallt känt att, som jag får känsla, är det Micke Johansson, vd, som har varit väldigt så här, drivit frågan nästan för klubbens sak. Men att det kanske är styrelse som har kommit ner och att nej, men den här stilen ska vi inte ta, nu får vi backa lite här. Alltså jag vet inte om det är så, men det tåls att fundera på om det kanske är på det sättet det har gått till. Helt enkelt. Men ja, vi får se om vi kan få svar i frågan. Vi går in på det sportsliga istället. Och den enda match vi har att prata om sedan vi satt här senast. Och den spelades så sent som igår. Hemmaplan. Återigen en sån här match. Örebro har så förtvivlat svårt att få in pucken. Man får det till slut med 47 sekunder kvar. Jonathan Lekkerimäki bryter däremot närmare 190 minuter lång torka på hemmaplan. Men problemet är att Modo har redan gjort två mål och det är för sent att få in en kvittering. Så att ytterligare en förlust hemma mot dessutom en konkurrent. En chans att rycka, men man tog det inte och nu tätnar det istället till lite, även om lagen bakom torska.
Ja, nej, det är klart att är det någon match man hade velat vinna i Örebro så är det väl nästan den här. Alltså, de här matcherna runt strecket är ju så väldigt viktiga och nu börjar det bli ett antal här som går åt fel håll för Örebros del.
Ja, Lasse kollade upp det här igår, statistik mot lagen runt om, och det är ju faktiskt frapperande att de har ju minus mot alla de här lagen bakom sig i tabellen. Det är som 9-3 till poäng till Modo. Jag tror det är 5-4 till Rögle som man möter imorgon, och så är det väl 5-4 Malmö och sen 6-3 mot Oskarshamn om man ska dra in dem. Och även HV då har man minus mot. Så att om man bara liksom hade haft det blir mycket om här alltid när man pratar sitter så här, men man kan inte, det går inte att undgå, men hade man bara liksom kanske haft lite mer normal utdelning mot de här lagen så hade man ju kunnat ligga bättre till. Sen kan man å andra sidan vända på det. Örebro måste ju då i så fall kanske ha varit det bästa, var de här lagen bättre mot de så kallade bättre lagen i sin tur. Man har lyckats sno med sig lite seger, och det kan vi ju se exempelvis att man har vunnit två borta mot ett sånt lag som Skellefteå till exempel och vunnit hemma mot Frölunda. Men ja, faktum kvarstår, ska man välja att vinna i det läget så är det kanske de här matcherna. Det är svårt, det är ju å andra sidan, men i slutändan kan ju matcherna bli så otroligt avgörande.
Ja, men det blir så i och med att sexpoängsmatcher, det är där man alltid säger, och det blir det på ett annat sätt helt klart än om man skulle vinna mot Färjestad och Skellefteå. Då har ju de andra lagen här också chansen att vinna sina matcher.
Igår så torskade både Malmö och HV71. Man hade vunnit, eller tagit två poäng i alla fall, man kunde ha varit åtminstone 10 poäng före HV. Man hade kunnat varit 3 poäng, så hade varit 11 poäng före HV. Man hade varit 9 poäng före Modo. Man hade haft 6 poäng före Malmö när man nu ska ner på en skolanturné och möta just Malmö på lördag. Man hade kunnat satt i ett så väldigt bra och bekvämt läge. Nu sitter man fortfarande, för det är det man ska komma ihåg, och det är väl det som också, det som Niklas Eriksson trycker på också, match efter match, att man får inte liksom göra för stort allvar av de här matcherna heller, även om det såklart är mycket allvar, men att det är sagt mycket matcher kvar och
det är inte vinna och försvinna än.
Nej, exakt, och man har fortfarande liksom helt klart allt i egna händer och ganska om vi tar det och nyanserar hela ett bra läge liksom, och bara ha två lag bakom sig, så är man ju fortfarande, alltså man har 8 poäng ner till HV. Det är fortfarande ett bra läge och man har fortfarande chansen att ta sig till slutspel i form av play-in. Men då måste man ju få ordning på de här grejerna på hemmaplan, för det är så, de har så otroligt svårt att få in pucken. Alltså igår skjuter man, det är över 40 skott, och jag ställer frågan här, är det rekord för den här säsongen? Är det något du har hunnit kolla på eller?
Nej, det är inte hunnit kika in på statistiken så, men det låter nästan som det, va? Det är ju,
det är inte vanligt i alla fall att de skjuter över 40.
Det är inte alltid man är över 30, eller knappt ens i majoriteten av matcherna är man väl knappt över 30. Så att 40 låter mycket, och det är ju den här ineffektiviteten som han inte verkar kunna bli av med.
Nej, men vad gäller det då, så om man jämför med andra hemmamatcher nu, de här man hade ju två raka nollor innan. Och det tycker man knappt var, det kändes här efterhand, var man ens nära att göra mål. Igår har man faktiskt inte marginalerna med sig, det ska man ändå ha klart för sig. Det var liksom, Lasse Lehtinen var jättebra i målet. Och det går, då vet att många mål, ja men alla målvakter är alltid bra mot Örebro. Fast igår var det faktiskt en extraordinär målvaktsinsats.
Och så var det väl några i virket,
ja,
också, va?
Julia. Ristanen har ju två i ribban, bara en som är precis i sista tiondelen där, ja, den perioden. Andra. Så man hade kunnat få ett mål där och kanske spela lite mer på inför tredje. Och, men visst, Mora också, jag tror de också har två ram träffar. Men det kommer ju å andra sidan kanske i andra sken i matchen när Örebro jagar lite mer och blottar sig bakåt lite kanske. Mm. Jag tycker alltså, så här, spelar man om den här matchen så... Alltså Örebro ska vinna den här matchen som spelet ser ut. Mm. Det tycker jag. Alltså, så här, och i två perioder, jag tycker man gör ganska mycket bra saker. Men man gör också väldigt mycket dåliga saker. Man blir lite, som Niklas säger, lite övermodiga. Målen blir verkligen så, man... Det blir ju en 2-1 för man tar ett dåligt byte. Och sen så andra målet där. Det var ju en undanrensning helt enkelt. Och Samporanta åker ifrån och blir fri. Och Jonas Arntzen hamnar på Mellis för han tänker först åka ut. In, ända sig och se att han kommer inte hinna ut. Och hinner väl kanske inte riktigt hamna i positionen.
Nej, och han har liksom, klubban har han inte riktigt rätt känns det som heller. Han var ju nästan ute för att åka ut med klubban. Och då han flyttade upp handen, klubbhandsken högst upp. Och han liksom inte tillbaka ner och liksom i, som du säger, i rätt position när väl friläget kom.
Och det, men det föregår ju av två dåliga beslut av utspelarna. De slarvar ju. Och samtidigt som man håller nere vid två mål fortfarande, man är fortfarande överlag ändå täta bakåt. Alltså, var inte, när var det senast man släppte? Jag tror det var Växjö senast man släppte in mer än, fler än två mål i en match. Så att mycket är ju på plats ändå, tycker jag. Man släpper ju inte till mycket alls utöver målen igår. Och man har istället jättebra lägen att göra mål. Men det är ju, jag har suttit här, jag vet inte hur många gånger vi sitter här i podden nu och beklagat oss över att det är så trubbigt. Och det, jag tycker det är påtagligt. Man ser dem skjuta, så att det är väldigt klena avslut överlag, tycker jag. Mm. Alltså mycket, visst, en del som går i mitt på efter den, visst han är lugn och trygg, men mycket bommade kassar också. Det är liksom läcker i Mäcka, har ju sitt skott och det finns väl någon till, tror Hannesson har bra skott, men annars, det kryllar ju inte av skyttar i det här laget. Jag tycker det blir ju väldigt påtagligt. Så man får ju verkligen kämpa för att göra sina mål. Men det är beklämmande. Men och sen har du väl klassiska hemmaplansgrejen där. Att, ja, det är väl kanske det klassiska. Man vill lite mycket. Man vill visa lite mer. Man vill visa att vi är inte så här dåliga. Mot när man åker till bortamatcherna och kanske är lite mer cyniska. Mm. Inte riktigt där för att glänsa på samma sätt. Det ligger väl någonting i det. Ska vi gå in på Danik Martell?
Ja.
Väldigt besviken efter matchen. Han fick ju till slut göra sin debut. Pappersarbetet var klart bara timmar innan nedsläppet. Ja. Arbetstillståndet då från Migrationsverket.
Det är konstigt att det nästan alltid känns som att det är sådär, att det blir klart sista stund. Att, ja, det är som att de väntar in i sista stund för att det ska vara så spännande som möjligt.
Faktiskt, det är som att man säger i hockey kanske, hallå, hur blir det? Vi har matchat snart. Jaha. Ja, men då så, det fixar vi, säger någon på Migrationsverket där helt enkelt. Nej, men oavsett vad så hade ju Niklas Eriksson bestämt sig innan matchen att Martell skulle bli inledas som 13:e och matchas in i det. Men ja, det vart ju vad det vart. 3 minuter, vad kan det vara, 5 byten kanske?
Ja, något sånt.
Något sånt, inne på båda bakåt. Med det sagt, det är ju inte hans fel att det blir mål, men det blir ju väldigt så här... Jag använder ordet frapperande väldigt mycket, men det som kom till mig igen här, att -2 på sin debut och på så få, det blir ju, ja, det blir lite missvisande kanske, men ändå, det är ju, ja, han tog upp det själv liksom, för jag hann inte ställa frågan om baklängsmålen, men han själv tog upp det att, ja, det var olyckligt och sådär, även om han själv också tyckte på det här med att plus och minus är överskattat som statistikform.
Ja, han menar väl att han hade just kommit in över sargen på första målet, va? Och andra var han långt ifrån spelet, så att han tog väl inte riktigt på sig att han hade någon större del i de två baklängesmålen.
Och det hade han väl heller inte. Men åter till grundfrågan då, som jag låter, jag har inte ställt grundfrågan. Vi ställer den nu. jag pratade med honom så var han väldigt så att han var frustrerad. Jag var inte en del av matchen och att jag trodde inte jag skulle vara 13 forward hela matchen. Och han var väldigt besviken på att han inte fick mer spel till när de skulle jaga. framförallt. Och sådär. Så att, uppfriskande tycker jag ändå att han pratar från hjärtat. Samtidigt kan man väl säga, ja, min fråga blir då, så här, ska han verkligen göra det i det här läget efter en förlust? Eller ska han hålla inne i den för lagets skull? Eller tycker vi, vad tycker
ja,
du?
Och kanske även lite för sin egen skull känner jag väl. Alltså, att, jag håller ju med dig, alltså, det, man gillar ju spelare som är ärliga och liksom, säger där de känner. Och liksom, det är inte så konstigt att han är besviken över att han inte spelar mer. Det tycker jag väl bara naturligt så sätt, alltså, alla vill ju, det är det alla spelare säger, att de vill, alla vill alltid spela allt liksom, sådär. Men sen så tror jag väl att, som du säger, både laget med den, alltså, allt som har varit liksom, att det har inte varit de positiva tongångarna hela tiden, då kanske det spär på ytterligare lite den känslan att det inte riktigt är harmoni kring laget så, och att, att framförallt för hans egen del kanske att en match och sen ska man vara lite halvgnällig liksom i, alltså, ja, jag vet inte om det ska räknas som gnäll, men i alla fall lite kritisk i media, och Niklas Eriksson tror jag inte gillar det liksom på det sättet att han går ut och säger så, att det kanske inte gynnar honom för fler minuter till nästa match heller.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, Niklas, jag ställde ju frågan, han är ju på presskonferensen sen när jag var klar med Martell. Och Niklas var ju lite så här, han vred och vände på sig lite när han fick frågan. Så jag vet inte vad jag ska säga om det där. Han var lite obekväm, kändes det som. Men förklarade det som att när de skulle jaga där, att då vill han spela. Då hade han redan gått ner på folk och vi spelade de han tyckte var bäst för dagen. Och så där, klassiskt svar. Och de som har kanske varit utslagsgivande förr i sådana situationer. Ja, det får man väl sannolikt säga att Martell inte har varit hans första match. Men han var ju också inne på det här att nu har han ju väntat liksom i 2 veckor på att få den här chansen. Och nu när den kom så liksom fick han den inte. Alltså, typ så, sa han väl kanske. Men om vi ska ta själva beslutet då, borde han inte ha fått spela mer då? När han till slut varit klar. Och han ändå, det är inte så att han kom in till truppen igår, nej, eller i förrgår då, nej, och bara haft en träning i laget. Han har ändå haft en träningsvecka nu, en bra uppehållsvecka här med, och sen så även veckan innan, när det var matcher, så fick han koncentrera sig på träning. Så att, det är inte så att han liksom var helt bara, att säga, men han inte lärt systemet och sådana saker. Nej. För att han har ändå fått chansen att komma in i det på så vis. Vad känner du?
Ja, jag vet inte, alltså, exakt. Men samtidigt så blir det väl lite det där när man inte vet heller om han ska vara spelklar ens på morgonen liksom, så kanske det ändå, kan jag förstå att det spelar in i att man, även om man då har, som du säger, bakgrunden med träningar och sånt, kanske det ändå är lite att bara några timmar innan match kasta om i laget den planen. Man får utgå från det besked man har liksom hela vägen, och då var ju beskedet länge då att han inte kommer kunna spela, och då blir det kanske, jag vet inte, det kanske är mycket att kasta om bara några timmar innan match och peta någon annan. Att det blir lättast att sätta in han som 13:e forward, särskilt som han var inne på där också, att de hade vunnit här innan och att man inte vill ändra på vinnande lag. Men ja, jag vet inte, jag tycker det är svårt. Men samtidigt, när man väl har valt att ha honom som 13:e forward, tycker jag kanske inte att det är jättekonstigt att han inte spelar mer sen. Och som liksom när man går ner på folk i tredje, då är det väl ganska naturligt att han är en av dem som inte spelar så mycket när han har varit 13:e forward hela matchen innan, kan jag tycka. Men det är väl i så fall på förhand att han skulle ha gått in mer och tagit en ordinarie plats direkt då i så fall.
Ja, eller kanske växa upp lite från första perioden. Jag tror att vi alla bara hade 2 byten i första perioden. Så att alltså, kanske växa upp lite, i alla fall under de 2 första perioderna. Och sen kanske tredje, ja, nej, nu måste vi släng in det bästa vi har, och just nu är du kanske inte där, Danik. Men på andra sidan så det går ju, man kan ju peka på så många spel som inte alls får till det. Som man funderade sig, så hade det inte varit lika bra att testa Martell här istället för spelare som inte har levererat. Tycker inte det, man ska ha varit främmande för det. Och de har ändå lagt, vad det verkar, mycket pengar på honom. Han ska vara här och hjälpa laget och sådär. Och så blir det bara 3 minuter. Jag tycker det blir lite så här, ja, ser lite märkligt ut. Och annars igen, vi har ju inte alla all fakta på bordet med förberedelser och allt sånt där. Men ja, jag vet inte, jag får liksom vi får se hur det blir nu i Skåne-turnéerna. Kanske kommer att spela mer nu. Speciellt när de torskar då, för det var ju en anledning till att Niklas valde att spela vidare med samma lag. Mm. Det var ju att de hade två raka segrar, vilket jag kan tycka så här, men ska det verkligen vara skäl nog? Det var ändå så att över en vecka sedan förra matchen, så att det var inte så att man kom med segern två dagar bakåt. Så att, så att lite som att, vad kan man säga, lite fegt ska jag tycka. Mm. På ett sätt att inte ge honom lite mer förtroende. Samtidigt som, ja, jag vet inte, jag kan förstå också.
Men sen är det väl det där med att, som du säger, att man har lagt en del pengar på honom så också. Men det blir väl också lite att, det var man väl tvungen att göra för att kunna få in någon spelare. Så det är ju inte bara ett tecken på att han ska vara en kvalitetsspelare. Utan det är ju också ett tecken på vad det kostar att få in en, alltså nu vet vi ju inte exakt vilken nivå han har, men och få in en hygglig spelare i alla fall, kanske ser man ju ändå att priset för det är ju som att man tror att det ska vara en liksom en spelare som ska gå in och göra jätteskillnad. Mm. Alltså, så det är lite svårt att bara avgöra på grund av det. Men ja, det är lite klurig situation där.
Och om folk vill kanske fundera på vad tyckte jag om det jag såg av Martell. Alltså jag har ingen aning. Det är 3 minuter. Mm. Man såg väl att han ville mycket någon gång när han hade pucken. Att han ville visa vad han gick för. Och sen kanske var någon gång han tappade puck där lite. När han insåg att han var på väg att komma i något bra läge där. Så att, men jag passar mig lite för att säga bulebä på 3 minuter. Utan kanske ska, får vi se mer imorgon mot Rögle. Vi får se. Mm. Men apropå det, nyförvärv och allt vad det är. Så är det ju deadline day imorgon. Och det här är ju ett normalt bild. Det varit kanske en punkt vi hade sett gråta ner och gjort ett helt avsnitt av. Mm. Men faktum är att jag vet inte vad vi ska säga. Om det finns något att säga. För att jag tror inte det kommer hända särskilt mycket mer.
Nej.
Även om Örebro har varit öppna med att vi vill gärna förstärka. Kanske få in en forward till och sådär. Så det finns ju inga.
Nej.
Eventuellt om något mer finns lag skulle släppa lite spelare. Men det är samma där, det är en kostnadsfråga även där. Man kommer behöva ta lite pengar. Då är det kanske Hockeyallsvenskan. Men vad är det för lag då? Är det liksom lag, är det Tingsryd som spelar, som är knappt översträckligt? Eller vad säger de? De har lite marginal neråt. Men ändå, är det sånt lag man ska plocka från? Och försäkra det laget?
Nej, det
är... Alltså, jag vet inte. Alltså, det kommer inte hända med något.
Och ska man plocka där, som du säger, då är det väl, då blir det ju bara nästan en breddning av laget. Det finns ju ingen spets och hämta på det här sättet, har jag svårt att tro.
Nej, och det här laget behöver, det är ju spets.
Exakt.
Av någon som bara går dit och sätter dit puckarna. Ja. Och vad hittar man dem?
Ja.
Så att jag vet inte, det är klart, folk kanske tror att vi ska göra en lista på tillgängliga spelare, men jag vet inte, jag har liksom inga, jag vill liksom inte koka soppa på en spik här. Så att, har jag hört någonting, att det är på någonting på gång på Örebro, jag har inte hört någonting. Men allt pekar ju på att det kommer inte hända så mycket. Så fönstret stänger imorgon torsdag, 15 februari, så att det är midnatt då. Så att,
Nej, och det har väl varit lite av en trend också, va? Om jag inte missminner mig, på senare år också. Att det blir mer och mer så här, de här deadline day dagarna. Lagen hittar någon förstärkning kanske några veckor innan, som Örebro här gjorde också. Och sen blir det ofta ganska avslaget. Sen har det varit något undantag, men det var väl där med det var ryska för 2 år sedan med ryska ligan och sådär. Men annars är det mer åt det här hållet vi går, att det blir svårare och svårare att marknaden öppnas upp jättemycket sista dagen liksom.
Vi struntar i det och ska vi ta flyget tillbaka till Kalifornien?
Ja, det kan vi göra.
Nej, du har varit på en riktig resa. Du mellanlandar i Calgary och hälsar på din bror. Men det har inte det med här att göra.
Nej.
Men du har både sett sol, du har fått sett solsken som du trodde du skulle komma till först när du landade i LA.
Ja.
Du landade i något helt annat.
Ja, det kan man verkligen
säga. Du får berätta här.
Ja, jag landade i en atmosfärisk flod, som det heter.
Hade du talat om atmosfärisk flod innan?
Nej, verkligen inte. Vi har inte så många sådana i Örebro, tror jag. Men det är ju helt enkelt ett enormt skyfall. Och det har vi väl kanske här ibland också. Men det hade väl kommit, i alla fall om jag kommer ihåg rätt nu, över 150 mm regn på vissa ställen runt om LA och i Kalifornien. Vilket ju skapar översvämningar, träd som faller. Det var folk som dog av att få träd över sig. Och även så här mudslides, jag vet inte vad det svenska ordet blir riktigt. Men det, när det rasar iväg...
Ja, just det.
Liksom laviner av jord ungefär, kanske man kan säga.
Jordskred
heter det väl. Ja, det var ett kaos. Men Och så skulle jag köra bil där då på sjufilet som jag redan innan jag ens visste väderförutsättningarna var lite halvnervig över när man bara har kört runt här i Örebro. Och sen hade jag väl kört i Polen en gång, men det är mer likt Sverige. Men det gick bra och jag märkte inte av så mycket regnet på bilresan ner. Det var väl mest dagen efter när man vaknade upp och fick sånt här nöd-sms. Då det stod att man ska hålla sig inne och absolut inte ge sig ut i trafiken. Att det är fara, livsfara faktiskt. Då blir man ju lite så här, ja, man kanske borde lyssna. Eller är man överdriven om man tar det på största allvar. Men jag väntade ut till den tiden det stod att den största faran skulle vara i alla fall. Och sen gav jag mig ut och åkte till Leo, och då var det ändå ganska lugnt just de delarna där vi befann oss. Så att det var okej, men det är alltid lite otäckt när man hamnar i något sånt där som man vet ju inte hur det funkar och hur det ser ut där liksom, och hur de här fenomenen tar sig uttryck. Och särskilt när man hör att det är folk som dör på andra håll i ganska nära, så blir man ju såklart lite nojig.
Du var helt enkelt där och bevaka Leo helt enkelt, och som var väldigt medgörlig och bjöd hem och bjöd till och allt sånt där. Ja, hur var det?
Ja, nej, men det var såklart jättekul för det första bara att få göra något helt annat och besöka en annan del av idrottsvärlden som vi sällan, man kommer inte i kontakt med personligen så ofta.
Något annat än idrottshuset och bärningarna.
Exakt. Och nej, så det är klart att det är roligt. Och Leo är ju, som många säkert har bilden av, en väldigt trevlig och tillmötesgående, som du sa, ung man som bjöd hem och ställer upp på allt man frågar och vill göra när man är där. Och men supertrevlig och visade upp lägenheten, omklädningsrummet i arenan, och så var det ju lite träningar om en match han var med där också. Så att, det är intensivt men väldigt kul, är väl sammanfattningen av resan.
Finns ju väldigt mycket läsning på ena.se och lite tv också.
Ja, och det är lite mer ska komma här också i dagarna.
Lite teaser från Billy här. Men jag tänkte på lägenheten där. Han sa väl också så att den är möblerad och det är typ bara någon han har fått sådär. Det märks att han inte har varit där i Nordamerika i 10 år.
Utan nej, exakt.
Han har inte. Men jag tänkte också på det, för Aftonbladet håller ju på med nu med Jimmy Wikström, är väl fotografen där, och hälsa på och gör hemma hos de största stjärnorna. Och det är liksom, det är nästan, de bor ju nästan i palats många gånger. Så fick man se den här lägenheten som du var inne på. Det var liksom så här, det var inte mer märkvärdig än min tvåa på Öster.
Nej, exakt. Det var faktiskt kontrast. Jag tänkte på det här, för jag har också sett de där klippen som de har på Aftonbladet där. Och det är väl skillnad på att vara rookie och inte ha hunnit samla in alla stålar än. Jag tror Leo kommer bo i något annat i framtiden. Och som det lät så ska han väl bo där den här säsongen. Redan till nästa kommer han väl leta på någonting annat, verkar det som. Eftersom att han menar ändå på att det var väldigt dyrt att bo där, trots att det inte var, som du säger, något överflådigt så sett. Även om det fanns pooler och lite sånt där också. Så att det är klart att det går ingen nöd på grabben så.
Det bästa, det roliga tycker jag, det här, ja, folk får kolla, jag ska inte spoja för mycket, men det var ju det här med att han har med sig tacokrydda från Sverige.
Ja.
För att få göra tacos.
Ja.
Och han bor ju ändå liksom i en stad där jag tror att det är ganska tillgängligt med bra mexikanska restauranger, tacoställen, så att säga. Det är väl, antar jag, så att säga.
Ja, jo, men det är det verkligen. Ja. Och det är ju väldigt liksom Mexiko-influerat i de delarna där, södra Kalifornien. Exakt. Så att, men han ska ha svenska tacosen.
Ja, men jag skulle säga, men jag backar dem fullt ut. För att även om jag älskar ju all form av tacos, men jag älskar ju svennebanantacos.
Ja.
Med Santa Maria-kryddan Ace Bones. Så att, jag stöttar Leo helt i sin kamp för svensk tacos.
Ja, okej. Jag håller med om att den är ju bra, men efter min Mexiko-resa som jag också gjorde förra året och privat, då, efter alla tacos man åt då, så
den
mexikanska ändå, det är något eget. Det är det bästa tacos.
Så är det, men det är nästan som att det är två olika maträtter.
Ja, faktiskt.
Leo får ta sig ut till de mexikanska ställen i LA-området.
Så han hade ju varit i Mexiko precis innan också på All-Star-breaket där, så han kanske hade fått nog av den mexikanska tacosen, så nu vill han ha den svenska igen. Ja.
Så torskar mot honom i biljard också. Men han,
ja, det,
i alla fall platser vi fick se.
Det, vad heter det, Ja, exakt. Det publicerade materialet tyder ju på det. Men för protokollet kan vi tillföra att det blev seger i returmatchen. Oj. Som aldrig fastnade på band i alla fall. Så att,
du har slagit en NHL-stjärna i biljard.
Ja, alla som det tar man verkligen med sig.
Så är det.
En sjuk skräll.
Ja. Var det någon Leo-feber då? Det var ändå tog lite puls där runt om också, området.
Ja, det beror väl på hur man ska se det. Alltså, det är ju... Alltså det, har man inte varit där och liksom förstår hur USA ser ut och fungerar, så är det ju så sjukt mycket människor och så stort. Alltså det är ju bostadsområden som bara fortlöper över mellanstäder. Alltså Anaheim är ett ställe och Santa Ana där jag bodde är ett ställe och Newport Beach där Leo bodde är ett ställe, men allt hänger ju bara ihop. Och så det är ju väldigt svårt att liksom springa på Anaheims supportrar bara så där, för att det är så sinnessjukt många människor som bor där. Så jag hade ju lite tufft att till och med hitta liksom supportrar så här mitt i veckan, för att ja, det kryllar inte av dem på det sättet. Men när man gick in i supportershoppen och så där, då var ju de tydliga med att Leo som säljer bäst, eller har flest tröjor, och det är alltid en sån där indikator som ändå säger någonting. Och visst, man såg, det var mycket snack kring Leo runt matchen, både efter matchen, han gjorde ju en fin framspelning där och sådär, så att det är ju mycket intresse kring honom just i Anaheim också, i och med att han är ju den nästa stjärna för dem liksom i ett lag som håller på att byggas upp nu framöver, och alla är väl nyfikna på att se hans utveckling liksom. Så att på stan, ja, det kanske inte är så lätt att hitta alla som pratar Leo Carlsson där, men de som är intresserade och de som är runt hockeyn verkar ändå, där är det många som håller koll på Leo Carlsson.
Sen är ju inte Anaheim kanske, jag vet inte, alltså marknads, om man jämför med alltså marknad liksom, jag vet inte, är det, den är väl lite mindre än kanske de största klubben, även om de har ju en ganska anrik historia nu, anrik, men ja. Man har vunnit Stanley Cup och sådär och haft storhetsperioder där man haft Sällen och Kariya och sen på senare år Getzlaff och Corey Perry med, så att det finns väl ändå en sovande, kan man säga, en sovande intresse, ett latent intresse som på något vis.
Och jag tror att det är på gång igen, för jag pratade med några andra amerikanska journalister där och så, och de var ju inne på att det är ändå ganska bra publiksiffror på deras matcher och sådär, att det börjar bli en uppsving nu igen, folk vill vara med redan nu från början på den här resan som det här laget kommer göra nu, som alla tror då under de, ja men säg, 5 närmsta åren och sådär, att
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
För något år sedan och sådär, då kanske det var liksom, då såg man inget ljus i tunneln riktigt. Nu vill folk vara med för att se de här unga stjärnorna utvecklas och bli de, ja, stjärnor som folk spår liksom. Så att jag tror att det börjar liksom bubbla lite igen i Anaheim, att man vill följa det här laget redan från scratch, när de kan vara väldigt bra om några år förmodligen.
Mm. Ja, du såg en match där och det var mot Örebro-laget Edmonton.
Ja, det får man säga.
Ja, ish i alla fall. Men, och det var ju lite taggad på att du kanske skulle få se historia skrivas med att de skulle ta det här vinstrekordet. Men de hann ju trilla dit mot Vegas i matchen innan. Var det 16 raka? Eller?
Ja, de hade 16 raka. De gick för 17 där, vilket hade tangerat NHL-rekordet, raka segrar då, mot Vegas. Och så hade de kunnat gått då för ensamt rekord mot Anaheim, den matchen jag skulle på. Men tyvärr då, Vegas förstörde festen och det blev inte den där extra moroten för Leo och Anaheim att gå in och spöa Edmonton, men ja, det var synd, men så är det ibland.
Ja, hur var det att se McDavid live?
Ja, jag har gjort det en gång innan faktiskt, och det är, ja, det går ju inte att säga något annat än att det är häftigt. Alltså, det är bara häftigt att liksom, ja, känna att man har sett honom, och sen när just de sekvenser när man ser att det här är något annat, det är klart att det är coolt. Han gjorde ju 3 assist i den här matchen. Det var ju han som växlade upp och bar dem i vändningen, och han hade ju framförallt några framspelningar som var så här, ja.
Det finns inte.
De står i powerplay och man vet ju vad de ska göra. Det är ju så med de bästa powerplayerna. Det är väl så det har varit med Ovechkin och sådär också under alla år. Men,
ännu går det inte att försvara sig.
Det går inte. Alltså, han kan spela den genom 3 spelare och hitta över till Draisaitl. Alltså, det är som en, jag vet inte, de hittar igenom slottet mellan varandra hela tiden. Det är häftigt.
Ja, powerplay kan se ut på väldigt många olika sätt. Sen kan man åka till bergen och se hur Örebro spelar powerplay. Och så man vet att de här kommer inte ens åka in, komma in i anfallszon.
Nej, så är det lite skillnad.
Ja, märkte ju väl 6 assist i natt också.
Ja, exakt. Och Leos Anaheim hade 13 skott på mål och förlorade med 5-0. Så det var, hade,
mot Montreal.
Mot Montreal. Så de möttes ju inte så. Men hade det varit de insatserna hade det varit lite mer ospännande match om McDavid hade kört över Anaheim med 6 assist och Anaheim hade gjort den insatsen då.
Har vi något mer du vill tisa om? Så du ska se, fick du prata med McDavid?
Nej, det blev ju inte så. Jag hade ju förhoppningen där. Men nej, McDavid gör ingen media idag, var beskedet. Så man hade, det var Draisaitl, eller Mattias Ekholm och Evander Kane som gjorde media plus tränare då. Men det var ju McDavid som jag hade varit ute efter. Eller Derek Ryan också hade varit lite intressant att höra. Även om det var inte så länge sedan jag tror vi hade något. Det var några år sedan här som vi hade något snack om Örebro-tiden med honom.
Ja, just det. Så att, ja, han spelar ju faktiskt där fortfarande. Och han fyller sin roll där. Mm. Läge ner i hierarkin.
Han hade faktiskt bara målchanser den här matchen också. Var inte så, han hade två riktigt bra lägen, så det var inte så långt ifrån att han blev målskytt här mot...
Ja, Edmonton har ju onekligen växlat upp och nu ser de ju verkligen ut som den där utmanaren som de ska vara.
Ja.
Så att säga. Så vi får se då om Derek Ryan vinner den bucklan, men då kommer han inte ta den till Örebro.
Nej. Det blir någon annanstans i Kanada. Sen kan vi bara föra till protokollet där också att det fanns ju en liten förhoppning också om att träffa Filip Broberg då, som är Örebros, om man ska säga äkta örebroare, enda inslaget som har varit i NHL den här säsongen väl. Men han är ju numera i AHL igen och inte uppe, så att han fick jag inte se på plats.
Han har väl begärt en trade också, som jag förstår.
Ja, det har ju varit rykten om trade nästan redan innan säsongen börjar, så vi får se hur länge han blir kvar där.
Mm. Häftig resa.
Ja.
Något mer vi ska tillägga? Eller bara att be lyssnarna att hålla utkik på en?
Ja, hålla utkik. Framförallt så är det väl en liten vandring genom klubbens omklädningsrum och lokaler där som kan vara lite spännande att följa med på, som väl kommer ut här senare i veckan förhoppningsvis.
Anaheim Ducks. Inte Mighty Ducks ska vi vara noga säga. Det finns det kvar. Disney har väl ingenting med klubben att göra länge som jag.
Nej, jag tror att det samarbetet splittrades upp där.
Så är det. Vi skulle vara rappa idag har jag fått order om, och vi behöver också vara rappa för jag ska måste ner på träning här och ta pulsen inför morgondagens match mot Rögle. Så att jag tror vi får skippa en gång vad hände imorgon, vi skippade förra veckan också. Får se, vi kanske lägger, jag vet inte, vi kanske tar det drastiska slutet att lägga ner vad hände imorgon. Jag vet inte, vi får se.
Ja, nu du är i startgrupperna för i alla fall om du skippade två gånger.
Det har blivit några gånger nu, så att jag vet inte. Det
vi får se om läsarna startar en kampanj nu för att, eller läsarna lyssnarna för att ha momentet kvar.
Nej, men som sagt, vi uppmanar in på NHL.se och ta del av Billys material från Kalifornien och in på NHL.se och följ det senaste om Örby Hockey som nu åker på en ohyggligt viktig borta turné. Rögle imorgon och Malmö på lördag. 2 seger där, och jag ska inte säga att det är klart, men de använder 9 poäng. Och som det ser ut, i början av veckan så var det sagt att 62 är en garanti för att klara att ha 2 lag bakom sig. Men det kan ju bli lägre än så beroende på matcherna bakom sig. Och vi ska veta att det är långt fram nu, men i sista omgången så såg jag att de möts ju, det är frestande att titta en bit bort, mycket kommer kanske hända innan dess och sådär. Men i sista omgången har alltså Rögle Modo hemma och Malmö har HV71. Vi får se där vad Örebro har hittat på däremellan.
Ja.
Men Örebro som i sin tur ska möta Linköping borta plan i sista gången. Det är 12 mars och det är fortfarande en bit dit. Alltså det är en månad knappt.
Men det är ändå upplagt för att det ska kunna bli rafflande.
Ja, verkligen. Mm. Men vi får se vad man hittar på först här. De här 2 första matcherna, som sagt. 2 segrar där, 3 poäng gör att man kommer upp i 59 poäng. Och då är man nära de här sylande 60 som brukar vara en gräns. Mm. Så att... ohyggligt spännande blir det i alla fall. Men vi säger väl tack, Billy.
Tack, Billy. Tack.
Och tack till er som har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka.